Ja, välkomna tillbaka till Placerat TV. Idag blir fokus på småbolag och även ett och annat mikrobolag. Det är nämligen så att vi har ingen mindre än Viktor Henriksson tillbaka i studion. Carnegie Fonder, välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Jo, det är bra tycker jag.
Är det skönt att rapportperioden i stort sett är över? Den är väl över? Det är något kanske eftersläntare.
Ja, den är över kan man säga. Det har ju varit en bra rapportsäsong.
Ja. Så. Är du nöjd? Hur har det gått för dig då?
Jo, men det har sett bra ut.
Ja, tycker jag. Kul. Du... Innan vi släpper Q3 helt, det har ju varit några rapporter den här veckan. Ett av de bolag som har kommit som är väldigt, eller har varit väldigt populär hos både förvaltare och privatpersoner, det är Catena Media. Det var väl en rapport som visade fortsatt negativ tillväxt, men jag för mig att det var positivt sekventiellt. Så det var väl inte total katastrof, men den gick ner på rapporten om inte jag helt ute och sitta. Har du jag vet att du har tittat på den förut.
Ja, jag kunde bolaget väl för något år sedan. Äger inte aktien idag, men tittar på det lite grann. Ja. Och jag tycker väl det ser ut som att de är på väg lite åt rätt håll. Okay. De har haft en lite tuff period. Som du säger så är det negativa siffror om man jämför Q3 för ett år sedan. Mm. Men positiva siffror jämfört med Q2.
Ja.
Och det tycker jag nog ändå är det viktigaste i rapporten. De gör rätt saker nu tycker jag. Och jag tycker ledningen gör ett bra jobb. Och det finns små ljuspunkter i den här rapporten som överväger det negativa.
Okay.
Så att sakta men säkert tycker jag att Catena Media är på väg åt.
Behöver man något kvartal till för att se att det här är en trend eller... För den har ju den ner 60%
i år. Det kommer nog ta lite tid. Det kommer väl vara två steg fram och ett steg tillbaka. Mm. Men summa summarum tycker jag nog att de är sakta på väg åt rätt håll.
Okay. Men som sagt, mycket small cap idag. Jag tänkte att vi börjar som en liten introduktion och titta på den här grafen. Det här är alltså sen 1 augusti. Jag ville få med den här oron i början av hösten och rapportperioden. Den vita är... OMXS30 och så har vi Carnegie Small Cap Index här.
Mm.
Och då ser vi att man följde varandra ganska väl. Sen drog stora iväg. Jag misstänker att det har att göra med att fastigheter tog väldigt mycket stryk då. Mm. Vilket är viktigt eller tungt. Väger tungt.
Ja, 20%, 20% ungefär. Ja.
Sen kom rapportperioden. Verkstadsbolagen tog fart ordentligt.
Mm.
Och nu på slutet börjar det stängas. Bra rapportutveckling för små. Bankerna tar stryk igen. Vad tänker du på när du ser den här, förutom allt det jag
har
rabblat?
Ja, nej, men du har många bra poänger där. Sen kan man väl säga, om vi tittar från början på året så hade kanske småbolagen utvecklats väldigt starkt.
Oh ja.
Och sen tog väl de stora bolagen i kapp det lite grann här nu. Sen är det som du säger, fastigheterna fick en liten en tryckare i höstas som påverkar. Sen kanske också att det fanns lite konjunkturoro i Sverige.
Ja.
Det kom ett par siffror som också har visat sig nu för dåliga.
Precis.
Men för småbolag har ju lite mer Sverige-exponering än de stora bolagen. Det kan också ha påverkat. Mm. Men sen som du säger, de stora verkstadsbolagen hade ju en kanonstark utveckling. Vilket återspeglas i den starka utvecklingen på storbolagsindex.
Mm.
Så att, ja, nej, men det...
Men du tror att det här gapet kommer nog stängas nu? Du tror ju, eller hur? Men småbolag har ju gått fantastiskt bra i tiden.
Ja, det har de.
Och lite taskig med perioder.
Ja, svårt att säga. Ja. Men på lång sikt så brukar det ju se ut så.
Vad säger du annars om rapportperioden? Du nämnde tidigare att den var bra.
Mm.
Att du är tämligen nöjd. Någonting som sticker ut tycker du?
Nej, man kan väl säga att generellt sett så har väl resultaten varit bättre än förväntningarna. Det ser vi på den starka börsutvecklingen också.
Ja.
Det ser väl ut som att många av de bolag som jag pratade med upplevde att i början på det tredje kvartalet så var det lite tvärstopp.
Ja.
Efter semestrarna så var det väldigt, väldigt trögt. Men mot slutet av kvartalet så var det bra snurr. Och in i början på det fjärde kvartalet här nu så har det sett bra ut. Generellt.
Ja.
Och det är klart, det är ju jättegoda nyheter för då ser det ut som att vi inte är på väg in i något totalt tvärstopp eller någon djup recession eller någon sån här fruktansvärd lågkonjunktur som vi hade för 10 år sedan.
Jag får lite känslan av att bolagen, när man läser ledningsorden, att de, precis som du och jag och alla andra, blir påverkade av den mediala bild som har varit. Som har varit väldigt nattsvart periodvis under hösten.
Mm.
För det står verkligen att men vi är medvetna om att det är osäkra tider. Men det var nästan ingen som ändrade sina prognoser eller estimaten och sånt där. Så att det känns ju som att det är lite livrem och hängsla på något sätt.
Mm. Så är det. Så är det nog generellt sett. Ja. Det påverkas ju mer och mer av av det vi läser och negativa nyheter trycks det hårdare på än positiva, för vi klickar på negativa nyheter och blir liksom oroliga.
Ja.
Så blir det inte värre än så här, så ser det ganska bra ut.
Och det är det som marknaden verkar prisa in nu också, att vi får en mer
lågkonjunktur. Ja, lite så. Sen finns det ju vissa sektorer, personbilar till exempel, som har det lite tufft. Och det, men det är väl kanske inte konjunkturen som driver det, utan mycket avgasregler och man har köpt i förväg inför tuffare regleringar och sånt. Och man ser nu en baksmälla på det nu. Men det kanske inte är liksom... jag tror inte det är liksom tecken på att vi är på väg in i en lågkonjunktur, utan det är mer specifika grejer som driver personbilarna.
Sen hade vi då vinnaren på rapportperioden, Vitrolife. Fantastisk rapport och en brutal kursuppgång. Äger du Vitrolife? Du brukar inte ha så mycket hälsa.
Nej, tyvärr. Det är ju ett himla fint bolag. Den här kursgrafen är ju intressant. Mm. Jag tror aktien gick upp 30% rapportdagen. Och även fast ett fint bolag, det var en bra rapport, så gissningsvis tror jag inte att Vitrolife som bolag är värt 30% mer den dagen.
Efter
egentligen.
Den rapporten.
Men det säger väl, dels är det bolag med höga värderingsmultiplar och har haft, om du tror jag både Q1 och Q2 var lite knackigt med Vitrolives mått.
Svag utveckling inför.
Sen är det säkert många, eller finns det säkert de som har blankat aktien och blir väldigt stressade när det kommer en bra rapport då, som Q3 var. Men reaktionen är ju liksom nästan ett skämt.
Det är
ett underkännande tycker jag på börsen.
Men vi börjar nästan vänja oss vid den senaste rapporten. Det blir enorma kursreaktioner på
det är ju, tror jag, om man tittar på handeln på börsen då, så är det en större del av liksom trading, automatiserad
mycket
handel.
Mycket passiva pengar.
Datorer som slår på liksom kurs eller på resultatavvikelser. Då kan det bli så.
Och sen på andra sidan då, det kanske är alldeles för stort för dig det här bolaget, men Nokia fick sig en riktig tryckare neråt då.
Ja.
Det visar igen vilka enorma, och det är samma fråga igen, är den så mycket mindre värd efter
samma
det här
sak där,
tre månader?
Det är ju lite löjligt. Men det är klart att det var väl utsikterna som Nokia sänkte ganska radikalt för 2020 och 2021 tror jag till och med också. Och det är klart, det är ju inte bra. Men
framförallt inte när marknaden är lite allmänt nervös.
Nej, precis. Och vi ser väl också hur Ericsson levererar klart bättre än Nokia just nu. Så att, men kursreaktionen är väl också där. Lite grann om ett skämt.
Och sen vi pratade om små mot stora bolag. Det här är då P-tal 12 månader framåt, va? Justerat. Då har vi en, vad är det, småbolagen har en premie på knappt, vad kan det vara, 8%, 9% och sånt där, va?
Ja.
Vilket avviker väl inte nämnvärt om man försöker dra något snitt från den här.
Nej, precis. Det är en premie på småbolag just nu på knappt 10%. Och det vill säga småbolagen har ett P-tal som är knappt 10% högre än de stora bolagen på Stockholmsbörsen. Och det är ungefär där det brukar ligga.
Ja.
Och det kan man väl säga att det... kan man motivera genom en högre vinsttillväxt. De små bolagen brukar växa sina vinster snabbare och då är det liksom korrekt att sätta ett lite högre P-tal. Så det är väl ingenting som sticker ut där egentligen. Det är en ganska normal
variant. Men då gäller kanske att den svenska konjunkturen inte faller mer än övriga världen. För eftersom, precis som du sa tidigare, att det är mer Sverige-exponering från små bolagens sida.
Ja, det kan man säga. Ja. Absolut.
Annars då, har du gjort några stora förändringar? Jag vet redan svaret på den frågan, men jag vet att du reagerade på, vi hade ju ett stort förvärv här under hösten, superintressant affär när Momentum köpte Swedol. Swedol har ju alltid uppfattats som ett bra kvalitetsbolag, lite mindre, bra stabil tillväxt, och nu tar Momentum, känns logiskt, eller?
Ja.
Vi hade inte det innan, eller?
Vi hade köpt Momentum innan affären och har köpt ännu mer efter affären in i microcap-fonden. Därför att, precis som du säger, vi tror på den här affären. Sen tycker vi att Nordstjärnan då, som sedan en tid tillbaka är huvudägare i båda de här bolagen.
Kan båda bolagen.
Ja, och vi tycker att de är duktiga. Mycket, mycket duktigt folk i den organisationen tycker vi.
Ja.
Och affären är ju ganska logisk. Det var ju nästan så att man gick och väntade på den lite.
Precis, jag spekulerade om det tidigare.
Lite faktiskt. Så. Ja. Och som du säger, Swedol har ju länge gjort ett bra jobb. Mm. Tagit marknadsandelar, växt snabbare än marknaden. Också haft bättre lönsamhet än sina konkurrenter. Så det är ett fint bolag. Momentum Group är väl lite grann i ett liksom uppbyggnadsskede. Mm. Har en tillväxt och en lönsamhet lite grann under sina egna mål och kämpar väl i rätt riktning.
Ja.
Men vi tror att den här sammanslagda konstellationen har goda förutsättningar att växa vinst och lönsamhet på ett bra sätt. Det är klart det finns massor med synergier i det sammanslagna bolaget. På inköp, på administration, säkert överlapp på lokalkostnader också.
Mm. Så att en logisk affär, kompletterande affär, det finns en ägare som kan båda bolagen. Och vi såg också att marknaden har reagerat hyggligt positivt. Det var först var den, tror jag, var lite ner direkt momentum, men sen har människor börjat inse att det här är nog en bra affär.
Mm. Vi tycker fortfarande att man knappt prisar in några synergier alls i det här bolaget. Momentum-aktien handlas väl idag på sig 11 gånger vinsten. Och med hyfsat konservativa antaganden på synergier i det här sammanslagna bolaget så tycker vi att det finns en ganska bra värderingsuppsida. Sen tycker man väl också att marknaden, Ahlsell är ju väldigt starka.
Ja.
Och om nu det här sammanslagna bolaget kan bli lite grann en utmanare så ser det intressant ut.
Ja, kul. Du, vi ska prata om några bolag till som har rapporterat och som vi tänkte att vi skulle snacka lite om. Den första är den här som kommer i kanonrapporter, det är Adnode.
Mm.
Gått jättebra i år. Mm. Bra inför rapporten, levererar på rapporten och får ytterligare uppgång. Vad är det som var så starkt i den, tycker du?
Ska man säga, Adnode är ju ett bolag som tickar många boxar just nu. Det är mjukvara.
Ja.
De gör det här mjukvara som en tjänst som är väldigt inne.
Ja.
De växer genom förvärv. Och den utvecklingen kommer naturligtvis fortsätta. Det som har varit frågetecken lite grann kring Adnode tidigare har varit den organiska tillväxten. Den har varit ganska låg. Men nu såg vi då i Q2 och nu också i Q3 att den var riktigt stark.
Okay.
Jag tror det var 9-10% organisk tillväxt i Adnode i Q3. Och det är liksom, då visar man att då tickar man den boxen också. Att organisk tillväxt, förvärvad tillväxt, mjukvara som en tjänst. Och generellt sett mjukvarubolag har ju sett en rejäl uppvärdering på börsen.
Men där är konkurrensen också. Det finns ju väldigt många bolag, men det verkar som de levererar.
Ja, och sen så, jag kan väl tycka att värderingen då, ungefär 20 gånger vinsten, är hyfsat hög. Men med den vinsttillväxten och när man tittar på hur jämförbara bolag värderas så är fortfarande Adnode ganska billigt.
Okay. Sen finns det en aktie som jag tycker pratas alldeles för lite om. Och det bekräftas den bilden efter Q3, och det är Instalco.
Mm.
När jag tittar på den, nu ska jag se, den har ju gått fantastiskt bra i sig. Mm. Inte minst här på slutet, samma rapporten. Organisk tillväxt nästan 15%.
Mm.
Man stärker lönsamheten rejält i det här kvartalet. Orderboken tror jag växte 6% organiskt och förvärv på det. Man har gjort 13 förvärv i år. Mm. Adderat ungefär 1 miljard i omsättning. Men ändå kommer marginalen upp så mycket.
Mm.
Så den här känns ju mer än väl förtjänt, den här uppgången. Men det pratas inte så mycket om. Inte när jag är här i varje fall.
Nej. Det är ett relativt nynoterat bolag. Mm. Och nybyggt bolag också. Har inte funnits med så himla länge. Och som du säger, gjort det jättebra. Mm. Vi var med redan i börsintroduktionen av det här bolaget. Och de har ju bara så att säga gjort det bättre och bättre hela tiden. Du säger också att de växer organiskt med 15% i Q3.
Ja.
Men de växer också genom förvärv.
Absolut.
Tror jag det var 27%.
Ja.
Så den totala tillväxten i Q3 var 42%.
Men vad är det? 13 förvärv tror jag räknade till i år.
Mm.
Växer de för snabbt? Men lönsamhetsmässigt känns det som att de får synergier och integrerar det här väldigt fort.
Ja.
Det är inte några jätteförvärv. Det är om man adderar så blir det mycket.
Precis, det är det också som är deras grej. De gör ju hellre flera små förvärv än få stora. Och kanske risken i den strategin är lite mindre än att köpa få stora.
Just det.
Och hittills får vi ge dem liksom rätt. Det har, siffrorna talar sig tydliga språk. Och också att den organiska utvecklingen följer med. Det hade varit en sak om de bara liksom den här förvärvade tillväxten hade sett
alltså ingen ut, egen
och ingen organisk. Men också den organiska utvecklingen som du säger är jättefin. Mm. Och de har också lönsamheten och orderingången. Ja, det finns ingenting att slå ner på.
Nej, verkligen inte.
Så att,
och värderingsmässigt har den kommit upp mycket med det här?
Nej, tillväxten. Det är väl 15-16 gånger vinsten och vinsttillväxten är väl 30%. Så att, sen kan man då säga att den här är installatör och den stora konkurrenten är ju Bravida.
Ja.
Som, är
liksom, som också gjort det bra.
Ja, som är liksom jätten. Mm. Och Instalco håller väl liksom på att bli en liten utmanare till dem nu. Då.
Exakt.
Kan man säga, ska man vara orolig för byggmarknad, husbyggande, bostadsbyggande, då är den stora delen av installatörernas omsättning går ju mot renoveringar.
Ja.
Och den marknaden är ju mycket mer stabil än nybygg.
Jag träffade för övrigt Balco häromdagen. Mm. De sa exakt samma sak, att just renoveringssegmentet, det är den stora delen, tickar på.
Ja, och sen är det också relativt liten exponering mot bostadsbyggande. Mm. För de krångliga och tunga installationerna finns ju i sjukhus och såna här mer komplicerade byggen. I ett bostadshus är det inte så jättekrångliga installationer. Så att de är inte heller så exponerade mot bostadsmarknaden heller, som är ju mer volatil. Mm. Utan det är framförallt då renoveringar och det är kommersiellt byggande som så långt vi kan se ser ganska bra ut. Så att, men det är ett fint bolag som jag tror kommer fortsätta utvecklas väldigt bra.
Var det en rapport som jag tyckte stack ut ordentligt i Q3. Det var till och med så att jag twittrade ut, tror jag, i samband med rapporten kom för att visa vad bra siffror det var. Och det är Nordic Waterproofing. Det är en del som pratar om det. Det är ganska många. Men jag tycker den rapporten var fantastiskt stark.
Ja.
Tittar man på siffrorna. Det här är deras lönsamhet rullande 12 månader. Mm. Som nu verkligen har börjat röra sig uppåt. Men framförallt kanske den organiska tillväxten i Q3 som stack iväg ordentligt.
Ja.
Kanonrapport tycker jag.
Ja, faktiskt. Det fanns ingenting att klaga på i den rapporten. Den var liksom genomstark.
Mm.
Det här är väl ett bolag också som flyger lite grann under radarn. Ja. Nordic Waterproofing säger kanske inte så mycket.
Nej, det är inte bästa namnet.
Nej, och sen när man tittar på produkterna då så är det takpapp.
Ja.
Det är inte heller den mest spännande produkten kanske. Samma sak här, har det funnits en liten oro för bostadsbyggande. Jag kommer ihåg ett tag när det var som värst situation på bostadsmarknaden så åkte den här aktien på väldigt mycket stryk. Men jag tror att försäljningen mot nybyggnation bostäder i Sverige är 1-2% av Nordic Waterproofings omsättning. För det är samma sak här. Den allra största delen av omsättningen, jag tror 60-70%, går mot renovering. Alltså när man byter takpapp.
Mm.
Och den marknaden är ju väldigt, väldigt stabil. Och det säger sig självt. När takpappen måste bytas så byter man.
Den måste bytas.
Ja.
Man kan inte vänta.
Nej. Och samma sak här. Exponering mot bostadsbyggande är ganska liten. Det är framförallt stora hus med platta tak. Alltså industrihus, kontorsbyggnader.
Ja.
Som sväljer den största delen av takpappen. Jag kan prata länge om det här bolaget. De har en fantastiskt stark marknadsposition. De har nästan halva marknaden i Norden. Konkurrensen är hanterbar. Sen är de också duktiga på att gå in på nya marknadssegment. Det här med grästak, ekologiskt, som växer mer och mer. Har de skaffat sig en stark position på. Mm. Så att, det är ett fint och välskött bolag. Och jag tror att den fina utvecklingen kommer fortsätta. Den här organiska tillväxten på 10% vi såg i Q3. Ja, det kanske vi inte kan förvänta oss på lång sikt. Marknaden har historiskt sett växt med 3-4%. Men det ser ut som att här inne i fjärde kvartalet den goda utvecklingen ser ut att fortsätta.
Ja.
Och det är fortfarande en lågt värderad aktie. Kursgrafen visar att aktien har gått bra.
Ja, det gör det. Men vinsterna har stigit också.
Men vinsterna har hängt med, så att det här är alltså en låga värderingsmultiplar på det här bolaget. Fortfarande. Mm.
Sen, vi nämnde fastigheter i början. Mm. Och jag vet att du gillar Atrium Ljungberg. Jag tror till och med du sa tidigare att det är missförstått. Eller?
Ja,
har du sett då?
Lite så. Det här är ju största innehavet i småbolagsfonden. Vi har det i flera av Carnegie fonder. Det här är liksom ett bolag som hela fondbolaget verkligen tycker om. Aktien har ju haft en bra utveckling. Var upp 37% tror jag. Så att
det... Som index ungefär. Jag vet inte vad fastighetsindex gjorde upp. Något,
ja, något liknande sånt. Ja, så det är klart att vi tycker att det är kul. Men aktien handlas fortfarande under sitt substansvärde. Och sektorn handlas ju generellt sett med 10-15% substanspremie. Ja. Så där finns det ju liksom ett gap att stänga fortfarande. Lite missförstått. De fick en lite negativ reaktion på sin kvartalsrapport för de hade en negativ nettouthyrning.
Det var ju väldigt i början där. Ja, var det många som kom med det.
Men då ska man också tänka på att Atrium har som affärsidé att köpa hus med utvecklingspotential. Mm. Tomställa dem, alltså tömma dem på hyresgäster. Och liksom renovera och sen ta in nya hyresgäster i ett finare hus med högre hyra. Det är liksom en central del av det här bolagets affärsidé. Och så det var det som hade hänt under det tredje kvartalet. De hade tomställt ett antal fastigheter som gör att då blir nettouthyrningen negativ i det kvartalet.
Men jag förstod att det var lite säsongseffekt. Att det var någon som sa att för fastighetsbolagen brukar vara lite säsongsbetonat just det med negativ
nettouthyrning. Ja, lite så. Men jag tror det var mer specifikt att de hade... Ja, helt enligt plan tomställt ett par fastigheter. För att sen då, så att säga, renovera dem och ta in nya hyresgäster med högre hyra. Och det är helt enligt plan. De får också ibland lite kritik för att omsättningstillväxten är kanske svagare än vissa av konkurrenterna. Mm. Men det är samma sak här. De säljer färdigutvecklade, fullt uthyrda fastigheter. Tar in utvecklingsfastigheter. Och då blir det ju liksom en liten hängmatta i omsättnings- och vinstutvecklingen för att då sen då när de här renoverade fastigheterna är klara ta in nya hyresgäster och kanske sälja dem också. Så att det här är ett utvecklingstungt bolag. De utvecklar befintliga fastigheter, de renoverar fastigheter och de bygger nya hus på tomtmark som de har. Och här har ju, kan man väl säga, Fabege varit kungen under många år. Men jag tror att Atrium Ljungberg kan vara med och utmana där nu. För de har nog, tycker jag, den finaste projektportföljen. Okay. Med fina byggrätter i Slussen, Nacka, Haga Norra och nu senast då i Slakthusområdet vid Globen. Så superintressanta områden allihopa. Och med attraktiva byggrätter här tror jag Atrium kan skapa stora värden kommande år. Så att,
har ni mycket fastigheter generellt? Eller?
Nej, jag har en del fastigheter i mina fonder. Jag vet inte, strax under indexvikt tror jag. Men
det här var största innehavet i småbolagsfonder?
Yes.
Jag tänkte att vi skulle avsluta med ett bolag som där jag tyckte rapporten var väl... stack man inte ut på något speciellt sätt. Och det är Landers. Mm. Lönsamheten var väl ner lite grann. Jag tror till och med den organiska tillväxten var negativ i kvartalet. Som inte jag helt ute och cyklar. Men du tycker, dessutom är det så att kursen har inte rosat marknaden heller. Även om de stuckit upp lite grann. Mm. Men du gillar Landers. Och Kalle Bennett gillar Landers.
Kalle Bennett är huvudägare i bolaget. Ja. Jag gillar Landers. Man kan väl säga så här, jag tror fortfarande de lider lite grann av arvet som tryckeri.
Just det.
Många människor när man tänker på Elander så tänker man på tryckeri. Idag är det en minimal del av bolagets verksamhet. Det här är ett logistikbolag idag som sköter logistiken för stora internationella tillverkande bolag. Och logistik är hett. Det är mer och mer så att stora bolag vill outsourca sin logistik och låter då bolag som Elanders och andra sköta om det. Så det här finns en kraftfull organisk tillväxt i logistikmarknaden. Och Elanders gör det bra här. De tar stora fina kundkontrakt, de tar marknadsandelar, de jobbar på med lönsamheten på ett bra sätt.
Hur ska man få upp lönsamheten? Vad gör de för att få upp den där?
De tog ett kostnadsprogram bara för någon vecka sedan där de ska spara 60 miljoner och det ska kosta 60 miljoner.
Okay.
Så det vill säga att man ska redan se full effekt av det här under 2020.
Så pass snabbt alltså?
Ja, så det, och det här är ett bolag som tjänar ungefär 600 miljoner så 10% på vinsten. Ganska
till det borde kunna se
ganska snabb payback.
Det är trend kanske redan nästa år på lönsamheten?
Ja, sen har det varit ett par speciella case här nu på slutet som någon av de stora kunderna drog ner sina volymer väldigt snabbt. Mm. Jag tycker annars den underliggande trenden är helt klart åt rätt håll, lönsamhetsmässigt. Sen ska man tänka på det här är ett bolag som värderas under P10.
Men det finns inte många kvar på börsen.
Nej, så. Precis. Så, och sen får vi 10% till på vinsten nu genom det här kostnadsbesparingsprogrammet. Konkurrenter, danska DSV eller franska ID Logistics.
Vad värderas de till?
Jag tror att DSV har P30 och de här franska ID Logistics är P20. Så då ser ju P9 ganska billigt ut för Elanders. Kanske ska de byta namn och lägga in något Logistics i namnet. Jag vet inte. Nej, men vi tycker de gör ett
men
bra
det
jobb.
Innebär det att om vi kommer börja se en liten stabilare förbättring på lönsamheten, kanske tillväxten. Då finns det utrymme för att den här värderingen stiger ganska snabbt.
Snabbt kanske man ska säga, men jag tror att
det brukar bli trångt i dörren.
Ja, men jag tror att de får liksom få marknaden att förstå vad det här är för typ av bolag. Ja. Det här är ett logistikbolag, inget tryckeri. Och de höjer sin lönsamhet, de växer sin vinst. Och då har det här på en multipel som är en bra bit under P10. Ja, successivt tror jag att marknaden kommer snappa upp det.
Bra att lägga i byrålådan.
Ja, jag tror det. Ja.
Vad kul! Då har vi hunnit med massor. Bra Q3 och massa intressanta rapporter och bra case. Spännande. Men du känns som du är ändå ganska positiv inför nästa år.
Jag tror Stockholmsbörsens småbolag handlas på P 18 på 2019, vilket är ganska högt. Nästa år går väl den värderingen ner till 16 gånger vinsten. Ja.
Och då är det väl hanterbart, eller?
Lite högre än historiskt, men
inte det kanske, dramatiskt.
Nej, inte dramatiskt högt, så det kan vi nog hantera.
Okay. Ja. Sen inte konjunkturen viker för mycket, men det känns ju som den kanske inte gör det. Tack för att du kom hit.
Tack.
Kul att se er igen, och tack för att ni har tittat.